Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med mig Ulrika Lindqvist. Dagens gäst är Hakim Bedziri, hästinstruktör på Livgardet. Och idag ska det handla om att börja rida när man är vuxen.
Var är vi?
Nu är vi i södra stallet. I ett av de fyra passen som vi har här då, som är befälspasset. Och här står då till största del då befälshästar. Men även några soldathästar då, som är på soldatlistan. Första gången jag satt på en häst, det var nog två månader in i värnplikten. När vi ryckte in i Kungsängen på Livgardet där ute. Då. Efter två månader så forslades vi in hit och till kavallerikasern. Och då påbörjade vi vår ridutbildning. Så det var första gången jag satt på en häst. Jag borde vara någonstans 19 var jag nog. Mm. På hösten där, 2008.
Då visste du när du ryckte in att det var en stark prägel av hästar och ridning på den här utbildningen som du skulle göra.
Ja, absolut, det visste jag. Det fick man veta på rekryteringsmyndigheten då, som man var omönstrad hos, att det var briden gruppchef som jag skulle vara då, under min värnplikt då. Så vi visste att hästarna skulle ta vid förr eller senare då. Så man hade inte så mycket att välja på, utan jag var inkallad till Livgardet då, och fick befattning som briden gruppchef då. Och då var det bara att ställa in sig i ledet och göra som det sades.
Om vi då tänker tillbaka på det här första ridtillfället. Hur var det? Vad kommer du ihåg?
Jag minns att jag var väldigt rädd första gången och tyckte att det var väldigt obehagligt och konstigt egentligen mest. Att det kändes konstigt att sitta på en häst mitt på alltihopa. Liksom.
Vad var det som var läskigt?
Det var nog just den här okunskapen som man hade. Man visste inte vad som kunde hända, man visste inte vad som skulle hända. Man visste liksom att det är någon här som har sagt till mig att jag ska sitta på den här hästen nu i ridhuset och lära mig rida. Och jag kan inte säga nej till det, utan jag måste verkligen göra det. Det var nog också lite grann en ganska bra grej, tror jag. För då släpper allting annat, man har liksom inga utvägar, utan det finns bara en sak att göra, och det är liksom och rida. Och sen så är det så att ju mer man rider, desto bekvämare blir ju alltihopa. Så att den här obehagskänslan som var i början, den avtog ju ganska fort då.
Men kommer du ihåg hur det kändes rent fysiskt att sitta på hästen?
Det kändes ganska vingligt. Det blev också en annan känsla som man inte har upplevt förut om man aldrig har ridit. Det är inte som att sitta på en motorcykel, det är inte som att sitta på en vanlig cykel. Det går liksom inte att förklara. En häströrelsemönster är ju speciellt, och har man aldrig suttit på en häst innan så känns det ju konstigt när man väl sitter på hästen rent fysiskt. Sen spände jag mig väldigt mycket första gången också. Så jag hade ju träningsverk när jag hade ridit färdigt, trots att jag stort sett bara hade skrittat.
Hur lång tid tror du att det tog innan första gången som du på riktigt tyckte så här, ja men det är faktiskt rätt kul att rida?
Det var nog första gången vi fick galoppera. Det var så här 20:e ridpasset eller något sånt där. Så fick vi pröva galoppera för första gången, och då red jag en häst som hette Markant. Och då var det ridinstruktören som vi hade då. Jag fick önska häst då, på vilken jag ville ha när vi skulle galoppera första gången. Och jag sa att jag ville ha Markant, och han var ju snäll och borsta på i boxen. Och då kollade han på mig med ganska stora ögon och sa, är du säker liksom? Så jag bara, ja. Ja, den med hästen vill jag ha liksom. Han fnissade lite grann, och så fick jag den hästen, och så gick jag iväg. Och grejen var att den hästen var ju ganska snäll att hålla på med i boxen, men han märkte ju vad det var som satt på ryggen när det var dags att galoppera också. Så han fattade ju galopp där ganska snällt, och det tog två språng, och sen så åkte huvudet ner och rumpan upp, och jag åkte som en vante upp på sargen i ridhuset. Och hästen fortsatte framåt, så jag kröp på alla fyra på sargen i ridhuset och lyckades på något sätt landa ner på hästen igen då.
Va?
Ja, och då hade tyglarna åkt över hästens hals och hängde då framför hästen, och på något sätt så lyckades jag ta tag i tyglarna, för över dem på hästens hals och sen stanna. Och så sen så, ja, då låg han nästan på marken och vred sig, den här instruktören, av skratt i ridhuset då. Men sen så galopperade vi igen och körde på, och det var då jag insåg att det är ju kul det här. Det är inte så farligt som man tror att det är liksom, utan det är kul.
Efter de här första tidiga ridpassen, vad hade du för tankar kring att det är det här jag ska syssla med hela lumpen?
Jag fick upp ögonen för hästarna och hästintresset ganska fort ändå. Även under värnplikten så tyckte jag att det var ganska roligt att vara i stallet. Det var intressant att jobba med hästarna. Och så att jag reflekterade inte över det så mycket då. Alltså, jag upplevde att när jag gjorde värnplikten så fanns det ett slutmål. Och man tänker inte så mycket på det man genomlider eller genomgår fram till det här slutmålet. Utan det blir som en transportsträcka. Det är väldigt mycket intryck och sånt som svingar förbi, men det är väldigt få intryck som fastnar i huvudet liksom. Framförallt i början av värnplikten då.
Mm.
Men som sagt, jag tyckte om att hålla på med hästarna även i början av värnplikten då. Så att det funkade väldigt bra för mig. Det var en bra befattning för mig så. Det var det.
Vad var det som var kul? Vad var det du tyckte om med hästarna och stallet?
Det är häftiga djur. Det är stora djur. Det känns mäktigt och Livgardet har alltid varit ganska känt för att vara ganska aktiva i ridutbildningen. Det går ganska fort från noll tills dess att man kan rida en beriden högvakt. Det tar 6 veckor så rider man på stan sen då med kandar och sabel. Så att det var just det här att man kände att det hände saker hela tiden. Man blir bättre och bättre och bättre och bättre och bättre hela tiden. Och det var ju det som jag tyckte var häftigt då liksom.
Om det inte hade varit för värnplikten, hade du liksom på något sätt kommit i kontakt med hästar i alla fall, tror du?
Jag vet inte riktigt. Jag tror inte att jag hade hållit på med hästar idag. Jag hade framförallt inte jobbat som ridinstruktör. Men jag vet inte. Jag jobbade ju som bartender innan värnplikten, så jag kanske hade fortsatt med det då.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Vi har ju jakttävlingar här då på höstarna då vi rider träningsjakter under september och oktober månad då, som avslutas med en stor Hubertusjakt tillsammans med Stockholms fälteriklubb på Kungliga Djurgården då. Och 2012 så gick det ju väldigt bra, så då vann jag faktiskt den jakten då här. Och 2013 så tänkte jag göra samma sak igen då, men då var vi med om en olycka, jag och den hästen som jag red då. Så att vi kom kull på en liten övergång där, en liten bit asfalt då, som man skrittar över då, som vi halkade till och gick om kull på och gjorde illa oss båda två då. Och efter det så var jag själv konvalescent ett ganska bra tag då. Jag gjorde illa knät mycket, drog av ett ligament i knät och ett ligament i foten då. Och efter det så tyckte jag att det var ganska jobbigt att komma tillbaka, för att man känner då att man inte är odödlig. Jag hade inte varit med om någon olycka innan där jag faktiskt hade gjort illa mig, utan det var liksom, allting funkar, man kan göra allt. Det handlar bara om inställning och bara att tuta och köra, men man inser där att man är liksom inte odödlig. Jag var tornado, det var den hästen jag kraschade på. Ja, det var han jag vann jakten på också, så året efter så kraschade jag. Han har faktiskt kvar ärret som han fick på benet efter den där.
Hej, oj.
Så här ser man det här ärret som var då.
Det var alltså en brant nedförsbacke och så ner mot asfalt.
Ja, precis. Det är ett litet dike som man går över. Och sen så skrittar man 5-6 meter över asfaltsvägen och fattar ny galopp och rider vidare ut på poängen då. Man hade lite bråttom nerför den här nedförsbacken, så jag fick inte stopp på. Så han kom i full spettgalopp nerför ut på asfalten då. Och då halkade han omkull då. Så fick jag han över mig då. Han är ju stor också. Han väger 720 kilo tror jag han vägde in på sist eller sånt där. Så det är en riktig bjäs. Efter kraschen där jag låg på marken och hade väldigt ont, och så hade han skrapat upp hela sitt ben då. Det första han gjorde var att springa fram och nosa på mig först då, innan han... Så.
Han kollade det var?
Han kollade så att jag var OK. Sen så gick han till polarna. Det var en motgång som jag tyckte var jobbig, för efter det så började man tänka väldigt mycket. Man började istället bli feg och man tyckte att det var obehagligt med vissa saker i ridningen som man inte tyckte förut. Och så.
Vilka saker då till
exempel? Nedförsbackar vart jag väldigt feg i. Litade inte riktigt på att hästen kunde liksom ta hand om sig själv i nedförsbackarna och kolla vart den sätter fötterna, utan man vart väldigt kontrollerande istället då. Men det var sånt som släppte efterhand. Man måste våga ge sig ut i det igen och tänka att om man sitter man och är rädd och tjuvhåller och tror att man kommer att göra illa sig, då blir det oftast inte bra. Det är oftast då man gör illa sig också, för då sätter man spöken i huvudet på hästen också. Så att man försöker övervinna sitt eget psyke och hitta den här tryggheten och tilliten till hästen igen. Och så. Och det var det som var liksom vändningen för mig då, så att säga.
Men hur lång tid tog det innan du kände att du var liksom samma ryttare som innan?
Det var ju liksom direkt, den här skadan hände ju på hösten där, och vid 1 januari så ryckte jag in på officersutbildningen då på Markstridsskolan utanför Linköping, och under hela det året jag var borta så red jag inte en gång, för jag bestämde mig att jag skulle ta ett avbrott från ridningen helt enkelt, just få liksom samla ihop mig, fundera liksom vad jag vill, vad är det som har gått fel, varför tycker jag att det är obehagligt nu och inte, varför gjorde jag det inte förut och så. Och det var ganska nyttigt, för sen när jag kom tillbaka så fick jag hjälp av en god vän då som jobbar i stallet, och vi tog det nästan lite grann från början så. Och då föll allting på plats och man kommer tillbaka till den här självsäkerheten och man märker liksom att jag kan ju det här, det är ju ingenting att vara rädd för så. Och det har varit liksom vändpunkten egentligen när jag kom tillbaka som officer.
Du började väldigt försiktigt då, eller hur var det när du började rida igen?
Försiktigt och försiktigt. Jag började egentligen rida precis som vanligt, men jag red tillsammans med min goda vän här då. Och jag var med på lite saker, jag gav mig inte in, jag red inte, hoppade inte på samma höjder som jag gjorde innan. Jag var inte ute och raceade i skogen så himla mycket och var liksom så. Men steg för, det släpper utan att man tänker på det. Man tänker inte att nu känns det lite bättre och nu känns det ännu mer bättre, utan rätt vad det är så slutar man tänka på det. Och man vet inte riktigt hur det hände, men det känns som vanligt igen liksom. Och det är därför den här klassiska grejen att om man ramlar av så ska man hoppa upp igen så fort som möjligt och lära hjärnan och kroppen att det inte är farligt, utan alla kan ramla av och alla kommer ramla av.
Ja, fast du tog ju ett års paus.
Ja, precis. Jag red ju, ja, exakt. Ja, jag red ju hela den hösten då. Gjorde jag ju direkt efter. Och så fort jag hade läkt i knät och foten där så red jag ju hela den hösten då. Mm. Men just för min utveckling som ryttare så var det väldigt nyttigt att få det där uppbrottet då.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Det är lite roligt egentligen. Hela den här ridinstruktörsgrejen kom ganska nyligen. Jag har i stort sett bara jobbat i ett år som ridinstruktör då. Jag var på Livskvadronen som stridsledningsbefäl heter det då förut. Men man har ju hållit på i hästar och alltid varit i stallet då. Så vart en tjänst ledig här som man tyckte passade mig bra då. Jag varit erbjuden den tjänsten och tackade jag då. Så att det är ganska nyligt just den här ridinstruktörsgrejen. Mm. Sen är det nog någonting jag liksom har gått och småsneglat på hela tiden, eftersom jag verkligen har trivts i stallet och trivts med hästarna. Och just nu har jag ju en bra vardag, för jag får ju jobba med min hobby.
Vilken typ av hästar tycker du är roligast att rida?
Jag tycker det är roligt att rida alla hästar i stort sett. Islands hästar har jag inte ridit så himla mycket, så det kan jag inte säga så mycket om, inte travare heller. Men själva modellen på häst så gillar jag gärna lite större hästar. Hästar som har en bra galopp, en väldigt ridbar galopp, eftersom jag sysslar med hoppning då. Och hästar som är positivt inställda till arbete. Som inte man behöver övertyga så himla mycket, utan som är glada och positiva och kör på lite hungriga på hinder, så att säga.
Mm. Mm. Är det så, att du har en häst här som du rider mer än de andra? Är det så?
Ja, precis. Jag har ju en tjänstehäst här då som är tilldelad, som disponeras av mig då. Mm. Och jag har ansvar över utbildning och ridning över den hästen då. Som precis som poliser har tjänstehundar och sånt där då, så har jag då en tjänstehäst som jag ansvarar för att rida varje dag. Mm. 365 dagar om året.
Vill du berätta om den?
Det är en häst som är 8 år, är han i år. Han kom till oss våren 2015. Kom han och var under en kortare utbildning då, han köptes in som 7-åring då. Och som jag tog över under sommaren som tjänstehäst och tävlade 2 tävlingar då förra hösten, och har även tävlat en del i år då. Och det är också en väldigt stor häst. Han mäter 176 cm ovanför marken, så det är en stor häst. Men väldigt positivt inställd till arbete, vill alltid vara till lags och är en otroligt lätt häst på många sätt. Mm. Så att den hästen trivs jag väldigt bra med.
Vad heter den?
Den heter Jassi. Heter den här då, den heter Tonton Da Karma i passet då. Alla hästar får ju nya namn när de kommer till oss beroende på vilket år de är födda då. Mm.
Finns det någonting som är svårt med Jassi som du liksom behöver jobba med?
Ja, eftersom han är ganska stor så är han, kan han vara långsam på vissa ställen, att det är inte så himla mycket action hela tiden, utan rörelserna kan ta ganska lång tid och det blir väldigt långsamt och ibland lite sävligt då. Och hästar som är stor, som har en bra galopp som han har, så i hoppningen så är det alltid en utmaning att få ihop galoppen och att den inte blir för lång. För han, om en vanlig häst täcker 3 meter i språng, så tar nästan han 3,5 ibland i sina vanliga galoppsprång. Och det gäller det här att man kan korta ihop galoppen och spänna bågen på hinder. Och det är alltid en utmaning med hästar som är så pass stora, att hitta den perfekta galoppen liksom.
Men om du tittar på där du befinner dig som ryttare idag, vilket håll är du på väg åt? Vad är ditt mål med ridningen och vad du skulle vilja uppnå?
Just nu är det lite grann att jag vill se lite grann hur långt det räcker. Jag har gjort det någonstans i mitten av min ridning när jag hade jobbat här några år efter värnplikten, en ganska skarp stegring uppåt då, när jag varit mycket bättre väldigt fort och insåg att det här är väldigt, väldigt roligt. Och sen så står det ju still i utvecklingen när man tycker att man bara blir sämre och sämre, som det är för de flesta ryttarna. Men just nu så skulle jag vilja se liksom vart det kan leda. Och jag åker iväg på en insats här till hösten, och när jag kommer hem därifrån så hade jag tänkt att satsa liksom på själva ridningen och kolla hur långt det räcker då. Sen så har jag ett litet mål längre bort, att jag skulle vilja bli hopptränare en vacker dag. Det är hoppning som jag tycker är roligast då. Och för att bli hopptränare så måste man ha vissa tävlingsmeriter sen innan då, som jag ska försöka nå.
Mm. Så när du säger få se hur långt det räcker, är det att du vill göra resultat liksom på hopp, alltså i tävlingssammanhang, i hoppning?
Ja, precis. Jag vill ut och tävla mer och se liksom hur långt det kan bära. Mm. Och för då är det så att det inte löser sig, att jag inte varit hopptränare, att jag inte liksom tävlade en massa och fick jättebra resultat, och har jag ändå försökt liksom. Och just nu så tycker jag att det är så pass kul och att det är det här jag vill hålla på med. Mm. Och då måste man liksom ge ett försök.
Och om du tittar på dig själv utifrån som ryttare, vad är det som du känner är den här utvecklingsområden liksom? Hur, så här, med sits och med timing och sådana grejer, har du någonting som du jobbar på där just nu?
Ja, alltså man blir ju aldrig färdiglärd inom ridning. Det är en sån här klassisk sak som man brukar säga då, och det gäller ju givetvis även mig. Jag har många saker att jobba på. Min sits är en sak som jag har jobbat väldigt mycket på, som jag är väldigt lång, och framförallt så har jag väldigt långt överliv. Och har man ett väldigt långt överliv så är det enkelt att man blir framtung, man sitter lite med dålig hållning och sånt där. Så det är saker som jag arbetar med hela tiden då. Mm. Och nu arbetar jag för tillfället med min dressyrtränare väldigt mycket just på timing och timing i hjälperna, och få ut det man vill på rätt ställe. Och nu är inriktningen mer att utveckla hästen, och genom att utveckla hästen så utvecklar jag även mig själv då. Mm. Så att man inte bara tänker på sig själv hela tiden, utan att man lär hästen saker också. Mm.
Jag tänkte på det här, du började rida när du var 19 då.
Ja.
Och idag är du
27.
Måste det bli. Ja. När du tittar på utvecklingskurvan som har varit sedan du började, önskar du någonsin att du hade börjat rida tidigare?
Ja, men det gör jag nog. Alltså, det måste jag säga. Sen har jag nog tjänat ganska mycket på att jag börjar ridit i vuxen ålder, där jag kanske är mer mentalt mogen än vad jag var på den tiden jag höll på att spela fotboll hemma i Norrland. Då, så att, men ja... Det är klart man hade säkert tjänat lite på att ha börjat rida tidigare. Samtidigt så hade jag ju väldigt roligt under den tiden jag inte red också. Och spelade fotboll och tyckte att det var livet då. Så att,
Vad har varit svårast med att lära sig rida, tycker du, fysiskt?
Ja, rent fysiskt svårt. Det är ju de här alltså koordinationsgrejerna som inte egentligen finns i någon annanstans än ridsport. Det är just det här att man fysiskt ska ha koll på sig själv, och även genom min motorik förmåga eller min timing gör att hästen faktiskt gör som jag vill. Och just det här att man hela tiden tänker på att blir det fel under en, så är det oftast ovanför som felet sitter, skit bakom spakarna som man brukar säga. Och det är en sån här viktig tanke att ha med sig när man håller på med hästar, att det finns en anledning till hästens beteende, varför hästen gör som den gör hela tiden. Och det är ju svårt om man inte har jobbat med djur, så är det ju, att man vill att de ska göra som man vill direkt, eller man vill att det ska bli rätt direkt då. Och då kan man bli otålig ibland då, som jag upplevde då, och då blir det oftast bara sämre. Så det är just det här att tålamodet och ja, den delen som är viktigt.
Så det är mentalt liksom, är det som du tycker har varit svåraste mentalt, att det inte fortskrider på det sättet du skulle vilja alltid, eller vad har varit svårast liksom psykiskt?
Ja, jo, men så är det ju. Alltså för mig var det så att när jag lärde mig rida, så var det mer mentalt krävande än fysiskt krävande. Jag hade hållit igång innan och hållit på med idrotter hela tiden, så rent fysiskt krävande var det inte så. Det är klart, man fick ju ont i arslet och på alla möjliga ställen som man inte visste vad man kunde ha ont på. Men det är liksom, det var just den mentala biten som är liksom en puckel man måste ta sig över. Och det är olika från det, så att man inser att det inte är farligt, att man inte längre är rädd. Så man kan börja rida med lite självförtroende. Och när man börjar rida med självförtroende, så sätter man ju automatiskt lite press och krav på sig själv, för att man då helt plötsligt ska prestera. Nu vill jag ju få det här att funka som instruktören ser åt mig att göra. Och då är det just den här mentala biten, att det tar tid att lära sig. Alla kan göra fel, och det är ju svårare, för att det är både hästen och ryttaren som tillsammans ska utföra någonting. Om det bara hade varit jag, så hade det kunnat vara enklare. Då hade jag bara kunnat ryckt mig själv i kragen och bara gjort det. Va? Det blir svårt när man har ett levande djur under sig som också ska förstå det jag menar. Mm. Och det kan vara så att hästen förstår på tisdag, men den förstår inte på onsdag. Och så tycker jag att det är jättekonstigt. Men det är för att jag förklarar det för hästen på olika sätt på tisdag och på onsdag.
Har du något tips till andra som kanske nyligen har börjat och som tycker att det känns, alltså det kan ju kännas lite överväldigande just om man börjar rida i vuxen ålder? Har du något tips?
Ja, tips till de som börjar rida i vuxen ålder, det är att man ska försöka använda sig så mycket som möjligt av sin personliga mognad och sitt horsemanship, som man brukar kalla det för, att det tar tid. Och att man ska se till att ha så roligt man kan längs vägen. För när ryttaren har roligt, så har oftast hästen roligt också. Och om båda två trivs med situationen, så går det mycket bättre. Att rida med en häst som man, eller att rida på en häst som man kopplar bra med, gör ju att utvecklingen för en själv också går framåt. Men sen så ska man ju aldrig ge upp. Ibland så går det väldigt dåligt en period, och allting känns väldigt hopplöst. Det känns som jag tragglar och tragglar. Man får ännu mer skäll av instruktören hela tiden, och ingenting funkar verkligen. Men det är bara att traggla på, för till slut så släpper det.
Vill du hålla koll på kommande gäster och ämnen i Ridpodden, så finns vi på både Instagram och Facebook. Självklart går det bra att mejla också. ridpodden@sverigesradio.se.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.